Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så detta är det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgangspodden with Alexander Perleros.
Nu får du lyssna in Magda Gad, krigskorrespondent. Och de här sakerna som jag hör i den här podden, det är i alla fall av över mina nu 530 avsnitt, så är det bland de brutalaste sakerna jag någonsin hört. Nu när jag pratar med henne och intervjuar henne här så står hon på ett tak i Afghanistan, ett talibanstyrda Afghanistan där de har tagit över. Det hon gör är att hon lyfter fram de absolut mörkaste sakerna i världen och ger en röst för de personer som har en röst men en väldigt liten röst och kanske har väldigt tufft att få fram den. Hon har bland annat gjort reportage om barnslaveri i Etiopien. Hon har gjort om konflikter om blodsmineraler i Kongo, knarkkarteller i Honduras och nu är hon i talibanstyrda Afghanistan. Det här är otroligt hemska historier, otroligt sjuk värld vi lever i. Det här är Magda Gad.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgangspodden with Alexander Perleros.
Varmt, varmt välkommen till Framgangspodden, Magda.
Tack.
Du, jätteroligt att ha dig här, verkligen. Och jag får tacka för allt det du gör. Men var är du nu någonstans?
Jag är i Kabul, under talibanstyre i Afghanistan.
Finns det någon plats över? Kan man få komma över?
Absolut. Välkommen när som helst.
Super. Jag kommer direkt.
Bra.
Nej, men alltså, hur i helvete kan du av alla platser över hela världen vara på ett av de värsta platserna just nu när talibanerna har tagit över och alla flyr från Afghanistan och du väljer att vara kvar?
Det är ju det som är mitt jobb och det är det Jag vet inte om det ens, det kanske inte ens är rätt att säga jobb. Det är mitt jobb, men det är också det liv jag har valt. Jag ser ingen skillnad på mitt jobb och mitt liv. Det är mitt liv, det är mitt driv, det är mitt största intresse. Och jag har ju varit på många fruktansvärda platser i väldigt många år. Och jag skulle nog beskriva till exempel kriget mot IS i Mosul som värre än den situation jag befinner mig i nu. Och givetvis så valde jag att stanna kvar när talibanerna tog över, i och med att det är en av de största händelserna i vår tid och precis det som jag gör i mitt jobb. Så det finns ingenting som hade kunnat få mig att lämna just då.
Men du har ju sagt det, att du vill ge dem en röst som inte har en röst och lyfta fram de absolut mörkaste platserna.
Ja, har jag sagt just det? För jag tänker att alla människor har en röst, fast de kanske inte kan nå ut med den. Så att jag vill ju... jag ser mig själv som en länk mellan människorna som lever i de här världarna som jag befinner mig i och läsarna. Och även att förklara vad konflikterna beror på och hur det påverkar världen.
När liksom, visste du om att talibanerna skulle ta över Afghanistan? När kände du så att nu står jag inför ett val? Antingen så åker jag hem till säkerheten eller så väljer jag att vara kvar här och också kan frukta över mitt eget liv.
Det var aldrig så, för att jag trodde aldrig att de skulle ta över Kabul när de tog över Kabul. Jag reste ju runt i landet innan talibanerna tog över och väldigt väl medvetet då kalkylerade att jag skulle hinna ut från de platserna innan talibanerna tog över. Jag har ju varit i talibankontrollerade områden tidigare, men med tillstånd. Och hade inte alls tänkt att bara befinna mig någonstans utan tillstånd från dem. Så jag var i flera andra städer och åkte då från de städerna dagen innan de föll till talibanerna. Och det var ett arbete jag ville göra. Sen var jag i Kabul och hade ingen aning om. Jag trodde att det skulle bli en belägring, att det skulle ta väldigt lång tid. Sen var jag ute i en taxi ensam i Kabul när talibanerna tog över. Vilket kom som en total överraskning. Och det hände så att taxin som jag då satt i fastnade i trafiken. Ingen visste vad den trafikstockningen berodde på först. Och jag insåg efter ett tag att jag måste gå ur bilen, jag kommer ingenstans. Jag gick ut och jag bara gick runt på gatan och såg att folk liksom sprang åt olika håll och sen då fick höra att talibanerna är inne i staden. Och då fanns det ingenstans att ta vägen. Så jag gick tillbaka till där jag bor, det tog 4 timmar och hade ingen aning om vad jag skulle förvänta mig alls. Tänkte, ska jag behöva ta skydd? Kommer det bli beskjutning? Kommer de gå och hänga folk? Jag hade ingen aning alls. Och sen tog jag det ju därifrån. Så det var faktiskt aldrig ett medvetet val.
Vad tänkte du när talibanerna hade tagit över och du hade fått reda på det i taxin?
Jag fick reda på det då när jag sprang runt ute i Kabul. Att talibanerna var i Kabul och sen förstod först senare på kvällen dagen efter att hela landet hade fallit till talibanerna. Och det var ju först en omedelbar sorg och chock, för att allting som jag har lärt känna i Afghanistan i 3 år bara försvann på sådär. Alla jag känner försvann. Jag var ju, blev den enda som var kvar. Och allting som jag var van vid försvann och alla människor runt omkring mig var väldigt ledsna och chockade och rädda.
Jag såg också att jag läste din Twitter och du skrev att du såg en liten 6 månaders bebis dö.
Ja, det gjorde jag. Det är ju någonting som jag har gjort väldigt många gånger under mitt yrkesliv. Att jag ser människor dö och småbarn dö. Och det är ju de som får betala det yttersta priset för kriget. Det är ju kvinnor och barn som drabbas sämst. Sen, jag tror att det jag har lärt mig av döden är att döden är ju värre för de som fortsätter leva. Inte för de som dör. Så när jag står och ser som den här 6 månaders pojken till exempel. Han var ju väldigt, väldigt sjuk. Han hade förmodligen väldigt, väldigt ont. Det var väldigt mycket ångest. Han hade svalt sina egna spyor så han kunde inte andas. Så han hade ju hela lungen och då fylld av kräk. Och på sjukhuset där han låg så kunde de inte göra någonting åt det. De visste att han skulle dö. Så att det var ju bara en väntan och en plågan på att han skulle dö. Och han dränktes ju helt enkelt i sina egna spyor. Det var ju en väldigt smärtsam död för honom. Och när han dog så slätades liksom ansiktet ut. Och han hade ju inte någon mer smärta då. Medans hans lilla syster, eller hans stora syster som var 4 år, stod ju och såg på hela tiden. Grät och chockade vid sängen. Och hans mamma skrek rakt ut naturligtvis. Kunde inte förstå vad som har hänt. Och i Afghanistan så har ju läkarna heller, de får ingen lön, de har inte tid, de har inte rätt resurser. Så att de tvingar ju henne då ut direkt från salen och stänger dörren och vägrar öppna den igen. Så att hon såg ju bara sin son dö, han inte fattar vad som har hänt, försöker liksom väcka honom och sen blir hon utkörd därifrån och sen svimmade hon. Så att min erfarenhet av att se människor dö är ju att det är så fruktansvärt tufft för dem som måste leva vidare. Jag tror inte att vare sig mamman eller hans syster någonsin kommer att komma över det där.
Och hur kommer du över det?
Jag behöver inte komma över det. Det är någonting som jag, det är mitt jobb, jag är utbildad för det. Det är någonting som jag liksom har lärt mig hantera i den takt som jag har behövt ta det i. Och det har aldrig varit ett trauma för mig, för att jag har känt att jag behöver vara där för att berätta för världen vad som händer. Det här skulle ju ha hänt. Han skulle ju dött även om jag var där eller inte. Så att jag tycker att det är bra att jag är där. Att jag kan berätta för världen att barn i Afghanistan dör av vanliga förkylningar. Det här barnet var ju förkyld eller hade någon slags maginfluensa. Och man har inte resurser för att behandla det. Föräldrarna har inte heller utbildning för att ta hand om ett barn som ens har en förkylning. Jag tycker det är viktigt att jag är där. Jag kommer också ihåg när jag var i Mosul i början under kriget mot IS. Det var ju jättemånga som dog naturligtvis. Många var ju barn. Väldigt våldsamt många gånger. Det var bilbomber eller granatattacker. Det var ju barn som också dog väldigt på ett väldigt våldsamt sätt. Med väldigt mycket smärta och väldigt utsatt, för att det hade inte heller kommit läkare dit eller någon hjälp. Jag var där, jag kunde vara där, jag har första hjälpenutbildning, jag hade mitt lilla liksom, första hjälpenkit och kunde ju då dels berätta och dels också försökte hjälpa till. Nu är inte jag läkare, men jag kunde ju åtminstone plåstra om någon och få någon liksom, transporterad till ett sjukhus. Och jag kommer också ihåg att när jag höll i barn som dog i Mosul så var det varenda gång ensamma barn som inte hade någon med sig.
Sorgligt.
Som kanske, ja, oerhört sorgligt. Det var ju små barn som hade varit ute på gatan någonstans och som hade hamnat i någon slags attack och som har tagits av kanske en soldat i ett militärfordon till någon slags uppsamlingsplats. Och de som är där och försöker hjälpa har inte tid och prioriterar också bort är människor som de ser på en gång att de här människorna kommer att dö. Så de lägger ju bara dem åt sidan. Och om jag då kan vara där, berätta historien för världen och också hålla i de här barnen när de dör. Det tänkte jag en gång när jag höll en liten pojke som dog. Jag tänkte att om jag inte hade varit här, då hade han dött ensam. Och då kände jag att det var en bra situation då att jag var där. Att han var aldrig ensam. Vi hade liksom ögonkontakt. Jag höll i honom. Han kände att någon höll i honom. Och jag tror att det är ett... Om jag hade fått välja så hade jag hellre dött så än helt bara ensam i sanden i något krig.
Alltså otroligt hemskt att höra på. Alltså. Det är så... Nej, först bara liksom all kärlek till dig. Vilket fantastiskt jobb du gör att du har valt att tillägna ett liv åt det här. Det är så otroligt fint och vackert och meningsfullt och viktigt. Så att verkligen så här, all kärlek till dig att du verkligen gör det här. Jag hörde någonting som jag lyssnade på när du pratade förut, så var det ett ställe som jag verkligen började gråta på och tyckte var jäkligt jobbigt. Okay. Att höra. Men det var när du berättade om Falassi. Nej, det var inte Falassis. Det var, nu får jag uttala rätt, men Tjucker Jones. Tjucker Jones.
Oj. Det glömmer jag aldrig.
Nej, det var väl i Irak, va?
Ja, det var i han förlorade sin son i Mosul.
Ja, kan du berätta den story? Vad det var som hände och hur du kom i kontakt med dem?
Jag kom i kontakt med honom på ett sjukhus i norra Irak. Och det här var ju en så stark och fruktansvärd historia på så många olika sätt. För att det som hade hänt just då var ju då att USA-koalitionen förklarade att de hade befriat hans område från IS då. Vilket de gjorde genom att totalt bombardera sönder det. Och han såg ju inte alls det här som någon befrielse. För att han hade ju då ett barn som var rörelseförhindrat. Och när det var hans son. Och när sonen då föddes så sa läkaren att vi kan inte göra någonting för honom. Det är lika bra att låta honom dö. Tjucker då, han älskade det här barnet från första stund och ville göra allting för att hålla det här barnet i liv. Och hade tagit det här barnet till många olika sjukhus, även utanför Irak. Barnet kunde inte gå, så hans största dröm i livet var ju att han skulle få se sin son gå. Som säkert är alla föräldrars dröm. Under IS, för de bodde ju i Mosul då, under IS så riskerade ju han sitt liv på alla möjliga tänkbara sätt för att hålla liv i sin son. Han sålde bland annat cigaretter, vilket var förbjudet, och blev fängslad av IS för att kunna ge sin son vård och mat. Och lyckades då också hålla liv i sin son under hela det här kriget och under hela IS ockupation. Och sen då när USA-koalitionen kommer då och ska befria hans område så är han ute, inte i sitt hus. Och hans hus bombas ju då. Så när han kommer hem så börjar han ropa då efter sin son i de här bombresterna och hittar sen då honom död. Och han sa ju det som alla föräldrar säger i den situationen, att jag önskar att det var jag som hade dött och inte min son. Och han sa också att att han önskar att bara hans son levde och att han fick se sin son gå igen. Och att han vill se sin son igen. Och det var ju där då också som han sa att det skulle han också få komma att göra. För att det var ju ett krig som pågick, så att han kunde ju inte då begrava sin son, utan han hade ju bara grävt ner honom i trädgården. Så han beskrev ju då att han skulle då åka tillbaka till sitt hus när det gick, gräva upp sonen igen och sen begrava honom på begravningsplats.
Ja, jäklar alltså. Alltså det är så sorgligt och så tufft.
Ja, det är en många gånger kan jag känna att jag befinner mig på en helt annan planet som när jag läser tweets från Sverige och vad folk liksom är upptagna med och vilka problem de har. Så det är svårt för mig ibland att förstå. Säkert lika svårt som det är för folk i Sverige att förstå vad som händer i de här länderna.
Mm. Ja, nej. Man kan inte ens tänka sig in i de situationerna. Men det är ju så otroligt också att se sitt barn dö och gå bort och också i onödan för en jävla bomb. Och sen har man kämpat hela livet med att hålla den här personen vid liv. Hålla sin son vid liv. Ja, sån otrolig tortyr.
Ja, det är nog en av de mest förtvivlade människorna jag har träffat i hela mitt liv.
Och sen även när du var i Irak, då träffade du liksom så här, du har ju pratat om att efter ett tag så är det svårt att veta vem som är ond och vem som är god. Vem är det som är den onda i allting? Och det har jag också fått så här, också när jag har lyssnat på dig prata, bara när du pratade om Stefan Löfven, hur han sa att vi i Sverige ska liksom klappa oss på axeln och säga hur duktiga vi är. Att vi är verkligen ett föredöme vad vi ger och hur vi hjälper till i utsatta områden. Och där förklarar du på ett väldigt bra sätt att det är kort och gott hål i huvudet att den säga så överhuvudtaget. Och att stödja och att sälja vapen till Saudiarabien, att sälja lastbilar där man fraktar vapen på och liksom mördar folk på, och att vi sitter och tjänar pengar på det och indirekt sponsrar krig och sponsrar saker.
Alla tänker ju bara på sig själva. Det är min lärdom om alltihopa. Att alla tänker på sig själva, talar för sig själva och ljuger också för sin egen skull.
Har du tvivlat på människan någonting? Eller liksom, vad är en människa för dig?
När du säger... Ja, det är dagligen skulle jag säga. Dagligen skulle jag säga att jag gör det. Att jag tycker att mänskligheten, människor kan ju göra otroligt vackra, helt fantastiska saker. Och i krig så kommer ju också många gånger människornas bästa sidor fram. Jag har ju sett massor med människor som tar hand om människor runt omkring och även tar hand om mig. Men samtidigt så är det ju så otroligt många människor som gör saker som... jag vill inte ens jämföra det med djur, för att jag tror att det är mycket värre än vad något djur gör. Det är ofta också genomtänkt, det är tortyr, det är liksom utdragen död. Så människan är absolut ingen vacker varelse. Och sen jag kan ju absolut förstå att människor som har levt i krig och som har växt upp i krig begår våldsamma handlingar. Jag säger ju inte att jag accepterar det, absolut inte, men jag kan förstå varför det blir så. Att människor som har varit barn under ett krig till exempel får en helt annan bild av världen till exempel än någon som har växt upp i Sverige. Jag förstår ju varför våldet uppkommer. Men jag tror att det som upprör mig mycket mer än det, mycket mer än liksom fotsoldaten som springer runt till exempel här nedanför i Kabul och gör massa dåliga saker, kan jag nog faktiskt ha större överseende med än de här mycket välutbildade människorna som sitter på väldigt mycket makt och som bestämmer sig för att gå till krig, som bestämmer sig för att döda extremt många människor, som bestämmer sig för att förstöra länder för sin egen vinnings skull, inte för de människorna som är i det landet, och att de också ljuger om det. Jag satt senast igår och läste en lång intervju med en talibanledare Och allting var lögn. Och då blir jag ju först så här upprörd. Och nu sitter den där talibanen där och ljuger igen. Och sen slog det mig att... jag menar, intervjuar man en amerikansk president till exempel, eller en amerikansk general, så ljuger de på exakt samma sätt. Och med exakt samma saker. Att det är två sidor som har helt olika syn, som pratar utifrån från sin egen världsbild och som gör vad de tycker är bäst för sig själva, för sin säkerhet, för sitt land, för sin familj. Men de ljuger precis lika mycket och utnyttjar sin makt precis lika mycket. Och det är de människorna som jag tycker borde göra bättre.
Du pratade om att du kan förstå att barn som är med i krig, att de sen blir kalla massmördare, om man skulle bara säga det så. Om man skulle prata rent.
Kan bli vissa av dem och slut.
Kan bli. Skulle du kunna förklara hur, du som också har träffat väldigt många barn, och du har ju pratat om också att du har träffat barn som dens bästa vän är en AK-47. Kan du berätta hur de här, några barnen som du har träffat, vad är det som förstör dem? Vad är det de ser på världen? Får de ett hat i sig som sen fortsätter att ha resten av deras liv? Och sådär. Vad är det för djur?
Det är ju så. Inte med alla, men med väldigt många blir det ju så. Just den här som du säger, att hans AK var hans bästa vän. Han hade ju också ätit människors hjärtan. Det var ju i Liberia. Han hade skurit upp i strid och skurit upp människors bröstkorgar och ätit deras hjärtan för att de tror att de ska bli starka eller odödliga om de äter av fienden. Och det säger ju ganska mycket om vad som kan hända med en människa som växer upp i krig. Jag har ju jobbat i många länder och det här exemplet är ju Afrika. Det ser ju likadant ut i inbördeskriget i Liberia, var ju fruktansvärt. Och i Kongo som jag har jobbat i var ju också helt fruktansvärt, och speciellt med barn. Det finns ju så många exempel som jag kan ta. Alla är ju naturligtvis vidriga. Du får ju redigera bort det här om det är för starkt. Men en 14-årig flicka i Kongo berättade för mig att beväpnade män stormade in i hennes familjs hus. Och att de då, de här beväpnade männen våldtog hennes mamma. Gruppvåldtog hennes mamma. Och de tvingade henne att hålla i en lykta, för det var mörkt. Så de tvingade den här 14-åriga flickan att hålla i en lykta för att det skulle falla ljus på hennes mamma, för att hon skulle se när de våldtog henne.
Jesus.
Efter det, hennes mamma efter det också, hon överlevde inte. Efter det då så våldtog de här männen också hennes stora syster. Och när de var klara med hennes stora syster så sa den här flickan som jag intervjuar då i Kongo, som är 14 år, sa att de hängde upp min stora syster på väggen. Och jag förstod ju inte först. Jag frågade, vad menar du med det? Och då sa hon, ja, så här som Jesus. Så de hade ju spikat upp hennes syster på väggen. Och sen hade de också då våldtagit henne. Och hon hade fått lov att fly därifrån med sin pappa. Och jag hittade henne fruktansvärt traumatiserad. Och hon hade en svart sjal på sig när jag intervjuade henne. Och hon tyckte det var så svårt att prata om det här. Så jag tror att hon ville vara i sin egen värld. Så hon tog sin sjal då och drog den liksom över huvudet. Så hon pratade med mig så här. För att liksom skydda sig på något vis. Och det finns ju otroligt många barn i världen som har varit med om det hon beskriver, eller liknande saker, eller även värre saker. Det finns mycket yngre barn än så som våldtas till exempel. Det finns barn som tvingas våldta sina föräldrar.
Det finns barn som tvingas våldta sina föräldrar?
Ja, det är vanligt faktiskt. I Kongo är det vanligt, men det förekommer i liksom... I konflikter och i krig så är det hela tiden så att ju längre krigen pågår, desto brutalare blir de. Och de olika grupperna då som krigar mot varandra, de vill hela tiden göra värre saker. Om någon från min familj till exempel har kommit till någon i din familj och skjutit någon, så blir det ofta så att i de här krigen då, när det inte heller finns någon lag eller någon rättvisa eller något sätt att liksom få... I de här länderna är det inga fängelser som fungerar, inga rättegångar som fungerar, så de vill ha någon slags rättvisa. Och om de då är en grupp som tar till våld, så kommer inte de nöja sig med att komma till min familj och skjuta min familjemedlem som sköt in, utan de vill göra någonting värre ofta. Så de kanske skjuter honom 20 gånger. Sen då så vill min familj då igen hämnas och kommer till din familj och vill göra någonting ännu värre. Och pågår det här då i 1 år, 10 år, 20 år, 40 år, så blir det bara värre och värre och värre och värre. Tills man då gör de här helt för oss eller för hela mänskligheten helt sinnessjuka sakerna. Och det innehåller ju oftast ett maktspråk, det är våld och det är förnedring. Det är därifrån också som det här med att hugga av någon huvudet, det är en så total förnedring. Våldtäkt är också ett maktspråk, det har ingenting med sex att göra, det är ett maktspråk, det är förnedring. Och i länder också då där man tar barnslater, så måste man få dem att bli lojala på något sätt med gruppen. Och att ta avstånd från familjen och från allting de har växt upp med för att de ska kunna bli krigare och göra allt det här våldet som gruppen kommer kräva. Och då finns det ju olika metoder, och våldtäkt är ju en metod. Att tvinga ett barn att våldta sin förälder till exempel, så är det barnet extremt traumatiserat efter det, och det är ett sätt att ta kontroll över det barnet. Och få det barnet att bli hatiskt och våldsamt och allting det här, vilket de också oftast blir. Det finns också barn som tvingas döda sina föräldrar.
Oh, Jesus.
Och det är också så att när barn växer upp i krig, så lär de sig också att det inte finns någon trygghet att inhämta någonstans, eftersom att det inte finns någon trygghet. Man är inte trygg som barn som har växt upp här i Kabul till exempel. De är inte trygga i hemmet, de är inte trygga på gatorna, de är inte trygga i skolorna. Alla barn har ju sett någon skadas eller dödas. De har hört bomber. Det som många lär sig då är ju att det enda sättet att försvara sig på är med våld. Att om man inte tar till själv samma liksom maktspråk eller våldspråk, så blir man väldigt utsatt. Och om man växer upp i ett område där det inte finns någon trygghet eller någon säkerhet eller någon polis som kan skydda dig, så måste du ju göra det på något annat sätt. Och för många barn kan det då vara att gå med i den gruppen som kontrollerar området, för att då får man vapen, då får man makt. Så händer det här runt omkring i Afghanistan till exempel, att om man växer upp i en by på landsbygden, så man får ingen utbildning, man får ingen trygghet, man får ingen säkerhet. Många kan inte gifta sig om de är killar då, för att det kostar för mycket pengar. De kan inte heller ha någon flickvän naturligtvis. De kan inte få något jobb. De kan inte försörja sig. De har samtidigt krav på sig att de ska försörja sina familjer. Och en lösning då som många tar till, det är ju då att gå med i talibanerna till exempel, i och med att då så får de makt, de får skydd, de får också en lön, de får mat. Och det är så det fungerar. Och många människor då som inte har varit i Afghanistan eller kanske inte varit i något sånt här land tror ju många gånger att det här är människor som har växt upp bara. Hur de tänker sig att det skett vet jag inte. Och sen att det är på grund av på något sätt deras religion att de har valt att göra det här. Vilket jag har inte sett i ett enda fall. Utan de förklarar ju oftast precis det här som jag förklarar nu. Att det är den framtid som de ser. Kombinerat ibland, eller ofta också med hämnd. För att det kan vara så att har de växt upp här i Afghanistan till exempel på landsbygden i något område där det finns talibaner eller några andra grupper, så har de haft drönare som har cirkulerat runt om dygnet runt kanske. De vet aldrig när det ska släppas en bomb. De har ju ofta sett människor dödas i de här bomberna. De kan ha sett sina familjemedlemmar eller sina föräldrar eller sina syskon dödas. Och inte alla, jag är absolut inte alla, men det är en vanlig reaktion då att människor vill hämnas. Många människor, många talibaner kan ju säga till mig till exempel att många i min by dödades av USA. De var vanliga civila. Jag förstår inte varför de dödades, eller mina föräldrar dödades, eller mina syskon dödades, mitt hus exploderade. Och då bestämde jag mig för att jag ville vara med och driva ut de här människorna som har gjort det här. Och så föds ju de här hämndspiralerna.
Kan du inte känna dig väldigt frustrerad? Att du inte kan göra mer fast du redan gör mycket?
Jo, och det är väl därför jag också gör mycket, att jag som nu till exempel har jobbat i princip varje dag sedan 1 juli. Jag bryr mig inte om arbetstimmar. Jag känner hela tiden att jag vill göra mer, att jag vill förklara bättre, att jag vill få folk att förstå. Och självklart så blir det en frustration om jag känner att jag ger allt jag kan och ändå så är det som att ibland kan jag uppleva det som att många människor liksom inte har förstått ens liksom, jag försöker förklara det där och ibland kan jag känna att folk har liksom inte ens förstått det där, och då kan jag känna att naturligtvis mycket frustration över det.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Du har ju skrivit också så här att du, nu när du kommer till Afghanistan, att det känns som att du har åldrats 10 år på 10 dagar.
Ja, det var ju, jag var ju ute, på en resa runt om i, förlåt, jag måste bara dricka. Nu efter att talibanerna har tagit över så vill jag åka ut i landet och se vad som händer i de andra delarna av landet. Naturligtvis inte bara rapportera här från Kabul. Och åkte då runt i landet på den här roadtrippen i gamla taxibilar. Och vägarna är ju urusla. På en väldigt lång sträcka så fanns det asfalten. Men asfalten, dels så har det varit krig i 40 år så att mycket av vägen är ju sprängd. De har ju lagt vägbomber där och det är ju flygbombningar, så stora delar av vägen är ju sprängd. Och sen hade vägen också på något sätt smält så att den var liksom räfflad så här. Alltså det kändes ju som man åkte puckelpist.
Ah, för fan.
Så det var ju först de här, alla de här hålen efter bomber och sen att det var liksom, ja, verkligen som en puckelpist när man åkte, fick ju liksom åka då väldigt sakta och bumpigt liksom över det här i någon dålig bil. Det är också varmt. Det är väldigt mycket sorgliga historier. En vägsträcka som vi åkte så fanns det ju ingen asfalt alls, vilket också är vanligt. Och mellan 6 och 10 timmar i bil varje dag plus ibland lika mycket jobb. Att se småbarn dö, att se småbarn lida. Också jag åkte till det som har kallats för talibanernas huvudstad under alla de här åren då de inte kontrollerade landet. Så samlades de i en liten stad i södra Afghanistan, i Helmand, som heter Musakala. Och många då som var militanta och som ville kriga, de samlades då där. Det är en plats som ligger i öknen. Det finns inga asfalterade vägar dit. Och har då varit talibankontrollerat under lång tid. Under kriget då, när även USA var här. Och jag vill verkligen komma dit och uppleva den här platsen. Och det fanns inte ens en sandväg dit, utan det som man åkte på var en gammal uttorkad flodbädd. Och i bilen då som jag åkte så var det en taliban som var med för att ta mig till den här platsen. Och han var en bombbyggare. Hans jobb i 12 års tid hade varit att bygga vägbomber. Så att jag åker då i den här lilla bilen på den här uttorkade flodbädden. Självklart ingen mottagning på telefonen, inget internet, ingen kontakt med omvärlden alls. Mitt ute i ingenstans. Med den här talibanen och så sitter med sin M4 som han sa var ett krigsbyte från någon, när han hade gått in och dödat amerikanska soldater någonstans. Och han sitter då och pratar om att han kunde bygga 12 olika sorters vägbomber och att han varje morgon gick ut och placerade en vägbomb någonstans och väntade på att det skulle komma någon då som han ville spränga.
Oh shit.
Och sen precis när det blev mörkt så stannar den här bilen som jag åker i på den här flodbädden och då har det gått hål under bilen så det läcker olja. Och jag bara står där, jag vet inte ens om vi kommer kunna komma vidare mitt ute i öknen och samtidigt ser det ju så fantastiskt att komma till den här svårtillgängliga platsen som nästan inga journalister, jag tror att jag var andra eller tredje journalister i världen som har kommit dit och ser det här och hur de lever. Och sen då när vi kom fram då till Musakala så det är bara sand, det är yr sand och det är skjul och det hänger talibanflaggor precis överallt, gamla talibanflaggor i och med att det har varit talibankontrollerat så länge. Massor med talibaner överallt som kom fram precis i skymningen så det var kvällsbön. Så de ber och det finns inte en enda kvinna ute. Inte ens i burka. De går inte ut alls. Det finns ingen skola. Det finns bara så här hjärntvättarskolor liksom, där barn sitter i gungar så här, och upprepar att man ska be 5 gånger om dagen. Hur man ska göra det. Det är det enda de lär sig. Inga flickor som får utbildning. Finns inga riktiga skolor. Och sen skulle jag ju då tillbringa natten där. Och de har ju självklart, nummer ett, de är inte vana att ha utländska gäster. Eller gäster alls kanske. Och två, ingen aning vad de ska göra med kvinna. Så vi... Och de har ingen aning om, alltså de umgås ju aldrig liksom med kvinnor som de inte är direkta familj. Så de har ingen aning om vad de skulle göra av mig då som kvinna. Och vi åker då runt lite först i den här staden. Och det blir mörkt. Och då säger de, vi kanske ska åka till det de kallade för guvernören. Och sen vet jag inte om han sa nej eller om han inte var hemma. Jag fick inte komma in naturligtvis för kvinna. Och sen sa de, vi ska ta det till ett hotell. Och då anade jag oråd på en gång. För jag förstår ju själv att det inte finns ett hotell i den här staden. Och de åker då genom en basar med de här rangliga skjulen, alla talibanflaggorna. I mörkret, bara bort någonstans och parkera sen på det som ser ut som en tom, ödslig, mörk liksom, parkeringsplats. Fast det är bara lera eller sand eller vad det är. Liksom i utkanten där staden slutar som någon åker eller någon plats. Och då kände jag faktiskt... Inte på riktigt, men lite har de tagit mig hit för att halshugga mig. För att det var liksom bara utanför staden på en mörk plan med inga människor. Och jag såg liksom inte någonstans dit de hade kunnat tänka sig att de skulle ta mig. Satt där ett tag och tänkte, är det här slutet? Det här är också en stad där Al-Qaida har varit och där IS har varit och där de förmodligen fortfarande är. USA har gjort bombattacker bland annat mot Al-Qaida som har haft träningsläger där de lär ut hur man blir självmordsbombare, hur man bygger självmordsväster och så. Så att jag vet ju att det här är en stad där det troligtvis finns hög närvaro av Al-Qaida och alla i princip talibaner. Och sen då så visar den här talibanen då sig kom ut, går genom den här sanden i mörkret upp till en plats och då, där han då säger att det här är sovplatsen. Och det var ju då som ett skjul bara med en, det låg en matta, en typ heltäckningsmatta på golvet som var blöt. Och det fanns ingen riktig madrass utan det låg typ som några så här gamla smutsiga filtar där inne. Och det fanns ingenting liksom. Inget vatten naturligtvis. Och så frågade jag, finns det toalett? Och då pekar talibanen då ut bara mot den här platsen dit vi hade kört och sa att allt är en toalett.
Ha.
Så... Och han satte sig ju då och sen kom det några andra talibaner, några så högt uppsatta talibaner i vita turbaner och satt där då, för det fanns en liten betongplats eller vad det var utanför där jag skulle sova och de sätter sig och äter och jag behöver liksom gå på toa. Så jag får ju gå då bara en bit bort och göra mina behov liksom ute där nära de här talibanerna. Och sen, det finns inget vatten, det finns inget toa, det finns ingenting. Och sen gå in då i det här skjulet och försöka göra mig plats att sova. Upptäcker då att det finns loppor.
Nej, fy fan.
Och jag kan ju inte, jag kan ju inte gå ut och lägga mig liksom. Jag kan inte gå ut och lägga mig bredvid en taliban på den här platsen. Så att jag måste ju på något vis stanna kvar då, i det där rummet.
Med så lopporna?
Ja, jag fick ju lopper då. Så jag fick lopper och sen fortsatte den här resan i många dagar efter det på liknande sätt. Dåliga vägar. En taxi hade inga bromsar och sa mitt på gatan, oj, jag kan inte bromsa. Och det är så det är i de här länderna. Man får ju bara bita ihop, man vet inte vad som kommer hända nästa dag eller från en minut till en annan, vem man ska träffa. Och det var väldigt slitsamt. Så jag hade ju lopper då. Sen blev jag också magsjuk. Blev förkyld.
Fick du ingen bra mat av talibanerna eller?
Nej, jag brukar få det för att talibaner, de flesta är ju pashtuner och de är också de allra flesta afghaner. Och det ligger ju väldigt starkt i den här kulturen och traditionen att man ska ta hand om sin gäst. Och pashtuner då, som är den etniska tillhörigheten, följer också något som heter pashtunwali, som är hederskod som säger att man måste ta väl hand om en gäst. Även om gästen till och med skulle vara ens fiende. Så det brukar ju vara så att man blir väldigt väl omhändertagen. Och tidigare när jag har åkt och varit hos talibaner och sovit över så har de gett mig den finaste maten, bästa rummet. Det var liksom tre rätter till lunch, tre rätter till middag. Men jag tror just i det här musakala så hade ju de aldrig varit med om att någon journalist kom och skulle sova över. Och så var det en kvinna. De visste nog helt enkelt bara inte hur man skulle göra, och den här platsen också fick mig att förstå väldigt mycket om talibaner, för att de har ju då levt där, de har inte haft möjlighet att leva i några städer i och med att de har varit talibaner, i och med att man stred mot talibaner, så att de har ju många då kanske levt där hela sina liv i den här sanden, utan toalett, utan liksom kontakt med omvärlden, där det bara finns några så här religiösa inrättningar där de sitter och gungar och blir hjärntvättade. Och lever i den här konstanta smutsen, har lopper. Inga kvinnor går ut av tradition. Och liksom växa upp där. Och sen nu då när de har tagit hela Afghanistan och kommit till Kabul till exempel, som ju har blivit en ganska modern stad. Och de kommer hit och de ser liksom att kvinnor går ut på gatan, att kvinnor är klädda så här, visar sina ansikten. Och de kan inte hantera det. De vet inte vad det är och varför gör kvinnor så, varför vill de göra så här, de tycker det är dåligt. De blir nog chockade. Och många reagerar med ilska. En taliban på gatan i staden Herat, det är Afghanistans tredje största stad där jag var förra veckan. Han såg ju mig stå på gatan och jag filmade allting med min telefon, så jag gjorde tv då. Jag filmade en talibanpolis som stod vid en checkpoint och kollade bilar som åkte förbi med tillstånd från också den här talibanen som jag höll på att filma. Men då är det en annan taliban då, som det var väldigt tydligt att det här var någon som har vuxit upp på landsbygden någonstans, som ser mig och blir så provocerad att han kommer fram för att skjuta mig. Han kommer bara gåendes. Ja, han ser, och jag ser också ut. Han trodde ju säkert att jag var afghanska. För att jag ser ju, många tycker att jag ser ut som en afghan. Så han tror att jag på något vis är någon afghansk kvinna som liksom har tagit mig rätten att stå nära en taliban. Han blir så... Exakt, han blir så fruktansvärt provocerad av det här, så att han, utan att ställa någon fråga alls, vare sig till mig eller den här talibanen, så kommer han bara gåendes i snabb takt mot mig när jag står och filmar med min mobil, och han har ju sin då AK-47 över axeln i en rem, så han tar ju först av sig då vapnet. Och sen osäkrar han vapnet, och sen finns ett axelstöd på NAKO som han fällde ut då. Och sen riktar han vapnet på mig och ska skjuta.
Ah, shit.
Och det är ju såna här människor då som har växt upp på såna här platser som jag besökte och som reagerar på det här sättet. Och som nu ska styra det här landet. Och i städerna här i Afghanistan, även runt om i landet, inte bara här i Kabul, så har ju folk gått till skola, de har haft internet, många res, man kanske har läst utomlands, jag känner kvinnor som har läst på Oxford, de är vana, även om det var krig, men de är vana vid att den som har en position på något vis är utbildad för att ha den positionen. De har kunnat gå i skola, kvinnor har gått på universitet, kvinnor har jobbat. Det har varit ganska hög representation av kvinnor i regeringen. Och man kan ha gått utklädd så här, många går jeans eller tights med en liten klack ofta också. Och de här människorna och kvinnorna då framför allt har ju trott på att världen har krigat här i 20 år för att ge dem frihet, för att ge dem rättigheter, och att de vågar tro på det och tro att det är så deras liv ska bli. Och från en sekund faktiskt till en annan då, som jag själv upplevde, så tas det här landet över av talibaner, och då måste ju alla de här människorna och kvinnorna på något sätt då finnas i eller hitta ett sätt att leva då med att alla som styr dem, alla som kontrollerar dem, alla som eventuellt vill komma fram och skjuta dem på gatan är någon som aldrig gått i skolan, som det, i det här fallet då som det många gånger är analfabet, aldrig har varit i en stad i hela sina liv, och helt plötsligt då så är det sådana män som ska bestämma över kvinnor som kanske har gått på Oxford. Och de kan inte göra någonting, för gör de någonting så blir de dödade eller fängslade eller torterade.
Vi pratade en del om att kvinnosynen i Sverige, att det är fel och att vi behöver förbättra, och det behöver vi också verkligen göra. Alltså det är ju det är fortfarande mycket kvar, fast det är väldigt mycket rätt. Men jag vet inte hur jag ska uttrycka mig inför männen i många av såna här städer och talibaner. Alltså jag vet inte, jag vill bara säga att det är så här hutlösa hjärndöda apor som går runt där. Jag vet inte vad jag skulle säga.
Det är ju så människor känner naturligtvis. De känner ju precis så. Och jag är också glad att jag är här, att jag har varit här så länge, att jag har sett skillnaden också. Och jag kan ju också, jag tror i alla fall, förstå precis hur afghanska kvinnor känner, i och med att de ser mig som afghanska och de behandlar ju mig då utifrån det. Och som många gånger, för många av de här talibanerna under de här veckorna som de har kontrollerat landet har ju sagt saker till mig som är helt fruktansvärda. Och det är ju i alla fall, tror jag, alla gånger då det har hänt så är det ju en analfabet från någon landsort någonstans som aldrig har sett världen. Som kanske står där och är liksom halvt tandlös. Och som dessutom skulle kunna vara mitt barn. Många är ju 18 år, 20 år. Jag är ju snart 45. Och det är inte heller mitt jobb att vara någon slags aktivist eller kvinnoaktivist i Afghanistan och börja förklara för de här männen att de gör på fel sätt. Men det blir ju också, ibland säger jag ingenting, men ibland så reagerar jag ju också bara som människa liksom på allt det här som de säger, för det är också väldigt förnedrande saker.
Vad säger de då exempelvis?
Jag var i Kandahar till exempel, som är ju en konservativ provins.
Jag tror du sa Cannes först. Jag var i Cannes, Frankrike.
nej, inte Cannes, men i Kandahar, som är Afghanistans näst största stad.
Och det här same.
förra veckan, och då hade jag en burka på mig. Det här som man drar över huvudet med ett galler då för ögonen. Och sen skulle jag byta från en taxi till en annan taxi. Jag hade bagage. Så för att liksom kunna se vad jag höll på med där på gatan, så lyfte jag bara då på burkan och la den liksom över huvudet. Och det gör ju afghanska kvinnor, naturligtvis. Många gånger när de behöver se vad de gör eller prata med någon. Och står då på en trafikerad gata och gör det under en kort stund när jag flyttar över mina saker. Men jag har ju fortfarande, hade faktiskt den här sjalen då under den här burkan. Jag hade ju en lång abaya då, som är den heltäckande svarta över kroppen, och pratar inte med någon, provocerar inte någon, gör ingenting, bara går in i en afghansk taxi. Och då kommer det fram en man till mig och säger att jag inte får visa ansiktet. Och han är väldigt arg för att jag har visat ansiktet på gatan. Och då så gick jag, tog några steg emot honom och reagerade bara med ilska och sa: varför ska jag behöva täcka mitt ansikte när jag behöver se ditt fula ansikte?
Wow.
För att jag bara, det var bara så liksom min mänskliga reaktion.
And you are still alive? And you are still alive?
Och det är ju det också, att de här männen, de är inte vana vid det här, så de blir ju oftast ganska handfallna. Faktiskt i varenda fall när jag har sagt ifrån så blir de ju handfallna. Även den här mannen som gick fram för att skjuta mig var i förefall i Herat. Jag sa ju till honom också, jag blev fruktansvärt arg. Jag skrek både till honom och till de här talibanerna som fanns runt omkring, naturligtvis med vapen, att det här är väldigt dåligt för er, varför gör ni så här mot en kvinna och mot en internationell journalist? Och den här mannen då gick ju iväg först, och jag fortsatte ju då skrika på hans kollegor, och jag sa att jag kommer ringa talibanledningen. Och till slut då så jag sa också att ni är polisen, ni måste gripa den här mannen, ta honom till fängelse. Så till slut så kom ju den här mannen då tillbaka och utan vapen. Och då ställer jag ju frågan till honom först: är du taliban? Jag är taliban. Varför vill du skjuta mig? För jag visste inte att du var en internationell journalist. Vilket också är ett jättekonstigt svar. Så att om jag inte hade varit det, då hade det varit helt okej att bara skjuta mig på gatan. Och sen så sa hans kollega då, talibanpolisen, sa också att kvinnor ska ha hijab. Det hade jag. Han sa också att kvinnor är lägre stående, som att det skulle vara någon förklaring. Men jag sa ifrån och jag skrek på dem allihopa, och han kom ju då utan vapen och på något sätt bad om ursäkt, fast inte med de orden. Så det går ju att säga ifrån, men där ska man också komma ihåg att jag kan göra det i och med att jag inte är afghanska. Och i och med att jag är journalist, och i och med att jag kan säga att jag är journalist, jag har tillstånd att vara här, jag kan ringa talibanledningen, och blir de ju lite rädda. Men då tycker jag också att även fast det inte är mitt jobb, så kan jag känna någonstans att det är bra om jag gör det, för att då får de i alla fall se att en kvinna kan ta den rollen. Även om det kanske inte förändrar någonting, så tycker jag att jag som kan göra det är bra om jag gör det.
Jag måste bara fråga dig om det här också. Jag läste om de här dödspatrullen, som man kallar det, som jagar HBTQ-afghaner.
Det finns inget bevis för att de existerar faktiskt.
Nej, för jag tänkte fråga om det stämmer, om du har sett något sånt där. Man jagar så här bait, kill and jump, där man lurar fram homosexuella till offentliga platser, och sen så man inne på olika forum, såg det ut som att man läste, och sen så dödar man dem bara.
Det finns så otroligt mycket fake news just nu från Afghanistan. Det beror på massa olika saker. Dels beror det på att människor inte vet riktigt hur det är, att det kan vara rykten som går. Dels beror det också på att det är så väldigt få internationella journalister på plats. Och att många av dem som kom hit också efter talibanerna hade tagit över av journalisterna inte har varit här förut och inte förstår Afghanistan och inte förstår kontexten. Och sen är det ju också ett faktum att det suger för många människor att vara i Afghanistan, för människor överlag, för kvinnor i synnerhet och för utsatta grupper, minoriteter i synnerhet. Och många av de människorna vill ju ha hjälp, vill komma från Afghanistan, och på det här sättet skapas det också fake news kring det, att säger man till exempel att det går runt dödspatruller och letar hus till hus och aktivt söker upp liksom sådana här personer, så tror man ju också mer då att man ska få en möjlighet att få hjälp och komma ut från landet. Jag har inte hittat några bevis för att det här stämmer. Och det här gäller inte bara hbtq-personer, utan det gäller ju också många andra slags personer som har gått samma rykten att talibaner ska gå hus till hus och leta efter vissa grupper. Jag har inte kunnat föra bevisning att det är sant i ett enda fall faktiskt. Oftast i Afghanistan så är det så att tillhör man hbtq-gruppen så den största faran och det som människor är rädda för som regel, det är inte talibaner eller den regim som styr landet, utan det är släkten och familjen och grannarna och folk runt omkring. Och sen ska man också känna till att i såna här kulturer i Afghanistan, även i Mellanöstern, i Afrika, även skulle jag säga Sydamerika, så ser kulturen och normerna helt annorlunda ut. Som för män som har sex med män till exempel, så kallar man inte dem homosexuella såvida de inte har någon slags relation eller vill leva ihop eller vill skapa en familj. Och oftast också så är det är den som då, mannen som blir påsatt som ses som liksom en fjolla eller som lägre stående på något vis, får samma position som en kvinna. Medan den mannen som sätter på tvärtom kan få högre status. Och det är speciellt så här i Afghanistan. För här i Afghanistan så finns det också historiskt och i nutid ett fenomen som innebär att män, ofta män med makt, har pojkar som de har sex med. Och det här är socialt accepterat. Alla vet att det förekommer. Det finns pojkar som hålls på militärbaser, på polisstationer och hemma hos män. Och det är, men i och med också att det som i och med att kvinnor inte finns tillgängliga, man kan inte ha en fest i Afghanistan och bjuda in kvinnor och umgås med kvinnor och sex med kvinnor, så blir det ett substitut istället att man gör det med pojkar. Och att pojkar då sminkas och får klä sig som kvinnor och att de dansar och att de sen har sex med männen. Och för män, det här gäller även talibaner eller som det var tidigare, generaler eller polischefer, att det är status. Att har mannen en pojke så får han högre status. Och om en man till exempel skulle säga att han har två eller tre pojkar så får han jättehög status, för då tänker de, oj vad rik och mäktig han måste vara. Och här kan jag också berätta, bara för att förklara hur kulturen fungerar här, och det här säger också någonting om hur man ser på könsroller. Idag så fick jag berättat för mig att det är vanligt bland talibaner att de gillar, att de tycker det är attraktivt med män med stora stjärtar. Och att talibaner då är öppet med andra afghanska män, pratar om att de har sex med män. Och att de attraheras då just av en stor röv. En man som har en stor röv. Och att det inte är någonting som man liksom
skäms för. Fläskig, härlig stjärt, helt enkelt.
Ja, och antagligen då för att en stor häck blir då mer kvinnlig då.
Kvinnlig.
Och de kan ju, jag antar det, att det var bara min första tanke, att om det är en man då med en så här liten häck, så kanske det blir mer pojkigt. Och om man då är en man som kanske egentligen skulle vilja ha sex med en kvinna men inte kan, så blir den här stora röven attraktiv då. Och det här är ju någonting som de har sagt då till en person som inte är taliban, och ingenting som de skäms för. Det är så det fungerar här, och i kontexten då att män, och många män, och speciellt män som lever utanför de här små bubblorna som kan finnas i städer, eller fanns, inte har någon som helst tillgång till kvinnor. Noll. Noll. Det går
varför
inte.
Varför har man inte det? Man får inte det. För att det måste ju finnas. Jag tänker så att det finns väl hälften män, hälften kvinnor, antar jag att det finns om man tar hela befolkningen. Alltså det blir lite så här, varannan barn blir man, varannan barn blir kvinna.
Så är det ju, men en man även här i Kabul ska inte gå fram och tilltala en kvinna på gatan till exempel.
För att det är för smutsigt?
Nej, men det är mot kulturen, för att Män och kvinnor som inte är familj har inte relationer, det är inte accepterat i kulturen. Och en man känner sig oerhört obekväm med att gå fram till en främmande kvinna på gatan och ens säga hej, och vem är du? För att man ska inte göra så i den här kulturen. En man och en kvinna som inte är familj, om de inte är oerhört liberala, men jag känner nästan inga sådana liberala människor, kan inte synas ute liksom, på ett café eller på en restaurang. De kan inte heller ses hemma. Nu är det till och med så att flickor får inte ens gå till skolan. När flickor får sin mens, oftast, nu är det ju satt i 12, och så har det varit traditionellt också här på landsbygden, att när flickor får sin mens, vilket är 12-årsåldern, klass 6, så går inte de till skolan längre. För då anses de vara könsmogna, och då är det ju dags att börja fundera på giftermål och familj och allting sånt. Och kvinnan ska ju heller inte göra någonting annat än att föda barn och ta hand om hemmet. Så att konservativa, inte bara talibaner, utan det kan vara konservativa icke-talibaner, väldigt många afghaner, ser inte någon som helst nytta med att en flicka som är över 12 ska gå i skolan. För varför ska hon göra det? Hon ska aldrig jobba ändå. Hon ska aldrig liksom... De tycker nog inte bra att de har lärt sig lite från Koranen och så. Det kan ju också göra att de får mer pengar för henne när hon gifts bort. För de kan säga att hon har gått... Har någon slags utbildning. Men mer än så förstår inte de vad det liksom är bra för. Skulle det komma fram att två personer som inte är gifta har haft sex, så nu så är det belagt med dödsstraff.
Stening, eller?
Ja, jag har ju rest runt den här resan som jag gjorde när jag skrev att jag kände att jag blev 10 år äldre på 10 dagar. En sak som jag ville fokusera på då var ju just, vad är det för samhälle som de ska bygga? Vad är det för lag som de ska ha? Vad ska de bestämma i domstolarna? Och då frågade jag domare, dels ska ni göra det här? Och då var svaret på varandra plats: ja, självklart ska vi göra det, för det är det här vi har stridit för i 40 år, sa två personer. Det är det här vi har stridit för i 40 år, att vi ska få ha vår tolkning av sharia, att vi ska få ha de här lagarna, så självklart så kommer vi hugga av händer, vi kommer stena folk och vi kommer ha dödsstraff. En domare sa att om en person har upprepat återfallet i brottslighet 4 gånger, oavsett vad det gäller, så ska den personen avrättas. Sen tillägger de ju att de inte vill straffa någon oskyldig, utan man ska gå då genom olika typer av domstolar tills det här ska då utdömas. Jag frågade också en domare som nu jobbar i Herat som domare i en sharia-domstol. Han hade ju tidigare jobbat då som domare i 7 år på landsbygden, som var talibankontrollerad hela tiden, som domare. Och då frågade jag honom, har du de här hårda kroppsbestraffningar som att hugga av händer, stena kvinnor och döma folk till döden, har du dömt så under de här åren, de här 7 åren som du jobbat som domare? Då sa han, ja, självklart. Så ser samhället ut. Och här ska man också komma ihåg att det är inte bara talibaner som tycker så här, utan när jag frågar även personer då som sitter och väntar på att komma in till sharia-domstolen, om jag frågar dem varför du är här. Det var en man som sa till exempel att han ville utkräva hämnd. Och handlade också om någon slags kvinnodrama, för det var en kusin som hade dödat andra kusiner för att någon hade anklagas för att ha legat med någons fru eller vad det var. Och han ville då utkräva hämnd och att den här personen skulle dödas. Och jag frågade också många som hade olika ärenden till rättegångarna som väntade på att komma in. Vill ni ha den här tolkningen av sharia? Vill ni ha de här straffen? Och de säger självklart. Och återigen här så tror jag att för att begripa varför de vill det, så är det för att alternativet för dem är inte en annan lag eller några andra straff, utan alternativen för dem är ingen lag och inga straff alls. För i de här länderna så är det väldigt laglöst, det är väldigt korrupt och så som det har fungerat nästan alltid. Om någon dödar din mamma till exempel, och även om den personen skulle gripas, vilket kanske inte händer, så skulle den personen bara kunna betala någon i fängelset eller någon, om de har några kontakter, och komma ut. Och därför så tror inte folk på den typen av rättssystem, och därför vill de ha den här andra typen av rättvisa, och därför så tycker de att det här är rätt. Så att när det gäller just talibanernas rättsskipning så är det faktiskt många afghaner, inte alla, inte utbildade, inte folk här i Kabul främst, men runt om i landet så tycker de att det är rätt. Och ger stöd för det. Också även om man frågar om kvinnor ska stenas om de har sex utanför äktenskapet, så tycker de att det är rätt.
Ja, det känns som ett folkslag av hat.
Ja, fast det är också otroligt mycket kärlek i det här landet på ett sätt som inte finns i Sverige. Och jag personligen och många utlänningar som jag känner som har tillbringat mycket tid i Afghanistan skulle inte vilja leva i Europa längre, eller speciellt kanske inte i Sverige eller skandinaviska länder, på grund av att det finns en helt annan kyla bland folket. Nu är det ju så att det här är ett krigsland, det finns våld och det finns alla de här reglerna kring kvinnor och män som naturligtvis är destruktiva och som också utbildade människor här i Afghanistan vill förändra. Men samtidigt så finns det en enorm värme och omtanke och gästfrihet i Afghanistan och också i de andra länderna som jag jobbat, som inte existerar överhuvudtaget i Europa, speciellt inte norra Europa, speciellt inte i Sverige.
Det du menar är att man inte känner att man bryr sig om familjen på samma sätt eller tar hand om varandra på samma sätt?
Att man dels är egoister. Det ju att lever man i Afghanistan eller i Irak eller i Syrien, så har man kontakt med sin familj varje dag. Man går oftast till sin släkt varje dag, eller man bor med sin familj. Och man tycker att det är väldigt ohedersamt och respektlöst och konstigt om man inte skulle ha ens kanske träffat sin kusin på några dagar. För att man tycker att man ska ta hand om varandra. Och det här kommer ju också av att man har sig hela sitt skyddsnät och sin trygghet i familjen, i och med att det inte finns en fungerande stat. Men det är liksom en grundläggande heder i människorna. Men det stoppar absolut inte där, utan det är ju också... det finns en skyldighet och en pliktkänsla och en genuin också värme hos folket och en tradition att man ska ta hand om människor runt omkring. I alla de här länderna där jag har bott så är det vanligt till exempel att när man lagar mat på kvällen så lagar man inte mat bara till sig själv. Det är otänkbart. Man lagar mat till hela släkten kanske, eller hela grannarna i huset. Om man vet att det finns några grannar som kanske inte har lika gott ställt som en själv, så är det självklarhet att man lagar mat till dem, att man lagar liksom en stor gryta. Och sen också så sträcker sig det här till människor som man inte känner alls. Säg att jag till exempel idag skulle bestämma mig för att åka till provinsen Kunar, där jag aldrig har varit. Det finns inte hotell där. Jag kommer dit, jag har ingenstans att liksom ta vägen. Så kommer jag, vet jag, till 100% att jag kommer att få mat. Jag kommer att få en plats att sova. Jag kommer att få den hjälp jag behöver. Och även att de människorna som jag träffar där kommer att säga att vart ska du åka härnäst? Jag känner någon i nästa by. Här har du numret. Ring honom så får du sova där. Och den här kulturen finns ju ingen annanstans. Och nu, så som det ser ut här, så har man ju ingen... Jag har ju som kvinna för mig då, jag är utlänning, så det kan vara lite lättare att bli kompis med en afghansk man naturligtvis. Går jag in liksom i kvinnornas rum i ett hus med totala främlingar, människor som aldrig sett mig, så kommer de att göra precis allting som står i deras makt för att ta hand om mig. Och de skulle också känna sig besvikna och ledsna om jag inte ville ta emot det. Om jag kom någonstans och de säger kom hem, bo inte på hotell, kom hem till mig, bo här. Och vi ger dig allt och vi ger dig mat. Och de kommer också köpa presenter till mig. För så ser det ut här. Och det finns inte det här att man inte liksom går fram eller pratar. Som det är i Sverige, att man inte liksom kanske ställer sig och pratar med en främling. För då tycker de att man är lite kok och så. Det finns inte här. Utan som vi pratat om mycket i det här samtalet, så krig tar ju fram det sämsta i människan naturligtvis. Det förekommer oftast våld här som inte förekommer i fredsländer. Men det tar ju också fram det bästa i människan. Att man måste vara en hjälpande människa på ett helt annat sätt. Det är så man överlever. Att man måste hjälpa varandra, man måste hjälpa främlingar. Och det ligger också i kulturen att ta hand om medmänniskor som man bara ser. Alltså om jag anlitar en taxikille till exempel för att jobba med ett par dagar och köra runt här i Kabul. Om vi står och väntar någonstans i trafik och han ser en kvinna som tigger, så kommer han att ge henne pengar. Även om han själv inte har pengar.
Now it's time for Tre Sista Frågor.
Nu kommer vi in på de tre sista frågorna. Och vad tycker du är meningen med livet?
Meningen med livet. Det kan väl vara allt ifrån att jag tycker att det inte finns någon mening alls. Jag är ju ganska krass i min människosyn och även på mitt eget liv och min egen död. Jag har ju stått inför ögonblick extremt många gånger i mitt liv då jag har varit helt säker på att jag kommer att dödas. Varit och accepterat det, för att jag tänker att vi föds och vi ska alla dö, och jag tänker att jag har inga minnen alls från innan jag var född, och jag tror att det blir så även när jag dör, att det är ingenting som jag vet om, och att jag tycker att det viktiga är inte att försöka liksom leva så länge som möjligt, utan att göra det bästa som vi kan medans vi lever. Så att det var väl svaret på det, att jag tror kanske inte, jag är inte heller religiös, jag tror inte att det kanske är så att vi, det kanske grunden är liksom ganska planlöst och meningslöst att vi ens existerar, att det blev så liksom, genetiska spelet eller evolutionen, att vi finns här. Men nu är det ju så att vi finns här, vi vet att vi alla kommer födas, vi vet att vi alla kommer att dö, och min egen livsfilosofi är att med den tiden vi har göra det bästa liksom potentialen som vi kan ta fram inifrån oss själva mot andra, mot världen och också mot oss själva. Min personliga liksom religion, som kanske också är religion, som jag tolkar religion, är att vi liksom i våra hjärtan, i våra kroppar vet, vi behöver inte läsa en bok eller religiös skrift för att veta vad som är rätt och vad som är fel, utan vi vet ju det här. Om jag säger något väldigt taskigt till dig, så vet jag att det är fel, för att det känns fel i mig. Och när jag om någon annan människa överträder mina gränser och jag inte säger ifrån, så känner jag mig också förnedrad på något sätt. Och att jag liksom inte, varför sa jag inte ifrån? Så att det är väl det som jag ser som en mening i att man ska vara en riktig människa på något sätt. Det var väl Astrid Lindgren som sa att om man inte gör det så är man bara en liten lort. När folk frågar mig till exempel, varför gör du det du gör och inte du modig och allt sånt där, så känner jag ju bara att det är mitt driv, det är, jag ser det som en plikt på något sätt, och jag tycker att om man inte står upp för sig själv och för andra som människa, så jag skulle själv bara känna mig som en liten lort.
Mm. Alltså, jag tycker du är så cool, Magda, och en riktig jäkla rikshjälte. Jag är verkligen jätteinspirerad av dig.
Tack för att du uppskattar det jag gör.
Sen är det så här också, lätt för mig att säga jätteinspirerad av dig. Ja, men sätt dig på ett jävla plan hit då.
Ja, men alla är olika. Du gör andra saker.
Absolut.
Som andra människor gör.
Men jag tycker att det gör det fantastiskt. Och jag tycker att det... Och det här tänket som du också har, att du går outside the box, du går efter det du tror på, du går efter din vilja, du vill inte ligga på din dödsbädd och känna att du ångrar någonting. Vad har Precis. Du fått det ifrån? Och vad är ditt mantra i det?
Jag har någon teori om att vi alla föds olika. När jag är vid en front till exempel, så ser jag ju att människor reagerar väldigt olika i stress och i farliga situationer, både bland civila och även bland soldater. Att människor som hamnar i strid första gången till exempel, så finns det ju tre olika typer. Det finns en typ som bara fryser, som kanske bara sätter sig och blundar och bara vill därifrån, som inte kan hantera det. Och sen finns det en typ som bara börjar gråta. Och sen finns det en typ som blir oerhört fokuserad, högpresterande och som kan utföra sina arbetsuppgifter väldigt väl i den situationen. Och jag vet inte om man liksom föds till det, om det är liksom någon slags genetisk skillnad eller om det är hur man har växt upp. Men jag tillhör ju den personlighetsgruppen som blir väldigt fokuserad i sådana situationer. När jag är i strid till exempel, så blir jag väldigt fokuserad på det som händer. Jag tar oftast upp telefonen, jag antecknar liksom, det skjuts från det hållet. Så många människor blir träffade, så här ser det ut just nu. Och det blir liksom mitt fokus, så att säga. Och jag ser ju också mig själv mycket i min far. Min far var läkare och forskare och jobbade. Han såg inte heller skillnad på jobb och liv, utan han jobbade jämt. Han jobbade när mamma och pappa gifte sig, han jobbade alla julaftnar, han jobbade alla semestrar vi hade. Och det var liksom inte för att han kände att han måste vara duktig, utan för att det var det han älskade och det han ville göra. Och både han och min mamma och liksom den familj som jag växte upp i, jag kände mig nog väldigt trygg. Jag kände att jag fick mycket stöd i att jag lärde mig att lita på mig själv och på det jag ville göra. Och det var aldrig någon som sa åt mig att det där kan du inte göra. Och det var absolut aldrig någon som sa åt mig att det där kan du inte göra för att du är kvinna. Utan även om jag kom upp med liksom vilka mest galna idéer det än var, så båda mina föräldrar var väldigt stöttande i det och sa att om du vill göra det så gör det, självklart. Min pappa är också död sedan väldigt länge. Han dog när jag var 23. Men min mamma då har heller aldrig motsatt sig något och det har gjort. Att jag har levt i krig, att jag har varit vid fronten. Hon har varit väldigt stöttande i det. Också kommit hälsa på mig i Irak, hälsat på mig här i Afghanistan. Så jag... det är ju den kontext jag har vuxit upp i. Och jag har lärt mig att tro och lita på mig själv och på att... man kan göra det man vill om man bara vill tillräckligt mycket, så att säga. Och också vuxit upp i en miljö som är min pappa till exempel, som hade väldigt mycket passion för det han gjorde, och jag kände redan tidigt att ett sånt liv ville jag också ha.
Fantastiskt. Om det är så att, verkligen jätteinspirerande. Om det är så att man sitter och lyssnar på det här nu och känner så här, jag vill göra något. Kan jag stödja något? Kan jag göra något? Man kan ju följa dig, du är väldigt aktiv på Twitter. Är det några fler plattformar som du är aktiv på?
Nej, det är väl mest Twitter. Jag har Instagram och en Facebook officiell sida också. Men mest dagligen så är jag ju på Twitter. Det går ju att följa mig. Det går också att följa andra människor som gör sånt här arbete naturligtvis.
Har du någon insamling? Har du någon, är det någonting som
nej,
du kan stödja till?
Nej, det har jag inte. Jag tycker att man själv, om man vill stödja Afghanistan till exempel, nu är det ju nästan 100% som lider av svår fattigdom. Många svälter, barn dör. Jag tycker att jag kommer också snart, och har även tidigare skrivit reportage om barn som undernärda, barn som svälter, och jag tycker att man själv då, man får göra sin efterforskning och se vilka organisationer som jobbar och vilka litar jag på, eftersom det är så personlig sak, vem man ska stödja. Och det kan ju absolut rädda liv, och speciellt nu när det inte kommer in pengar i landet så är det väldigt viktigt om man vill göra någonting. Men när du frågar mig också vad människor kan göra, jag tycker att jag skulle nog vilja att människor, om de blir inspirerade av det jag gör, att de hittar sin sak. Sin sak som de brinner för, det de känner. För jag känner ju att jag kan göra det här jobbet, jag har gjort det länge, jag vet att jag klarar av det. Jag vet att jag tycker om det, jag blir inte traumatiserad av det. Och jag känner att, har känt många gånger att mitt arbete kan göra skillnad. Och att jag växer i det och lär mig av det. Jag känner mig starkare som människa och person på alla möjliga sätt. Så tycker jag att det är bra, och jag känner mig väldigt glad och lycklig i att jag liksom har hittat min väg i livet. Och om man är en person som sitter här och känner att det här inspirerades jag av, och vad ska jag göra? Så försök inte göra min grej, eller försök inte göra din grej, eller försök inte göra någon annans grej. Utan försök hitta din sak och din väg.
Stort tack att du var med, Magda Gad.
Men tack själv för att jag fick vara med. Jättestort tack. Och tack för att du visar intresse för den här delen av världen. Tycker jag är fantastiskt.
Fram Gangs Body with Alexander Polaros.
Jag minns att när jag hade spelat in det avsnittet så var jag helt omskakad. Alltså det var så mycket tankar som gick om mänskligheten och vilken värld vi lever i, och alla barn som far illa till, och alla kvinnor som också får så otroligt dåligt till. Ja, det är en hemsk värld. Och någonstans undrar man, hur kan det finnas så mycket hemskhet? Hur kan det finnas så mycket ondska i en människa? Och ni får ha det så himla fantastiskt. Jag uppskattar något enormt att ni fortsätter lyssna på podden efter nu 6,5 år. Tack så hemskt mycket. Jag är så evigt tacksam. Och jag hoppas verkligen att ni kan få ut någonting, eller några tankar, eller några nya lärdomar, eller kanske någonting som kan påverka just ditt liv. Stort tack. Ha en fantastisk härlig vecka.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set provides spa-level results at home. Both sets come in giftable boxes with savings up to $48 and free shipping for a limited time. For 10% off your first order site-wide, go to oseamalibu.com and use code MOM.